och välkomna till Kurerias podcast Så mår jag bra. Mitt namn är Anna Flodberg och i den här podden intervjuar jag personer som på ett eller annat sätt är kopplat till hälsa. Med mig här idag i studion så har jag dansaren, koreografen, författaren och tv-profilen Tony Irving. Sedan 2016 har vi sett honom som juryordförande i Let's Dance, som nu är inne på sin 18:e säsong. Förutom sin långa karriär som dansdomare och tränare har han också skrivit böcker, varit programledare i radio, lanserat eget hudvårdsserie för män och medverkar regelbundet på danskryssningar. Han är också en flitigt anlitad föreläsare där han berättar om sin omtumlande livsresa, kärleken till dansen och att våga vara sig själv. Varmt välkommen Tony!
Tack så mycket! Vet du, när du spaltar allting upp i den så att jag tänker, vem är det hon pratar om egentligen?
Men stämde allt?
Det gör det. Men sen upptäcker man att du vet, när man är närmare 60 och man är 50, det är ganska mycket livstid man kan summera i sekunder.
Så, precis. Man ska ha en sån här hisspresentation av sig själv.
Ja.
Ja, som är jättesvårt. Bara komprimera allt.
Ja.
Ja, men ja, vi kommer säkert till fler saker som du pysslar med.
Det går alldeles ut med.
Ja. Hur mår du då?
Jag mår väldigt bra.
Ah.
När jag brukar få den fråga, så man stämmer av lite hjärnan, magen, själen, hur mår jag? Men det gör jag dagligen, så idag mår jag jättebra.
Ah. Hur börjar din dag då?
Well, för det mesta min dag börjar på samma sätt. Det börjar i sängen. Jag har alltid en vatten, glasvatten bredvid sängen och stretchar lite i sängen och försöker övertala mig själv. Det här är en bra dag. Så det är hur min dag startade. Det startade bra idag.
Det är jättebra att ha en sån intention på morgonen. Det första man tänker. För det sätter liksom hela dagens...
Det gör det. Jag tror ofta vi kommer in på det här att vi får kroppen igång.
Mm.
Vi kommer igång mekaniskt.
Mm.
Men det är det här med att komma igång både med hjärnan och själen. Att säga till att hjärnan är med mig, hjärnan är alert, själen är med mig, själen mår bra. Och då kan jag sätta kroppen igång när jag kliver i sängen. Mm.
Då är du färdig och...
Färdig, förberedd, med en positiv inställning. Det är som att säga, ofta så kan jag sätta ett ord för dagen.
Mm.
Det kan vara att jag väljer orden, idag ska jag fokusera på att vara lugn.
Mm.
Eller idag ska jag fokusera på att vara glad.
Ah.
Och ett ord ofta räcker för mig. Men det blir att under dagen ska jag ha den ordet jag väljer ofta har att göra med vad vet jag att jag ska göra idag. Om jag vet att det kommer att vara en hyperstressig dag, då väljer jag ordet lugnt. Om jag vet att jag kommer att vara runt omkring andra personer som behöver energi, så kan jag tänka mig att jag ska vara glad idag för att påverka andra. Så det är en bra sätt att kliva igång när man sätter en rutin på morgonen.
Och forskning visar ju faktiskt att man lever längre när man är positiv eller tänker positivt. För det är lätt att man hamnar i negativa tankar. Det är ju faktiskt väldigt svårt att tänka tvärtom.
Mm.
För att det är så när vi är lite, liksom, det ligger liksom lite i vårt...
Jag hade diskussion, jag gick en utbildning i NLP, självledarskap. Och en av personerna som höll i utbildning, Kristina, hon sa alltid, en fotbollslag sitter i huvudet. Så det har inte en röst som gnäller på allting. Du har 11 olika röst som alla pratar om ungefär samma sak på olika sätt. Så hur får man tyst på de 11 röster så man kan fokusera på att hitta lösningen? Och där har man, om man hittar den lösningen, då är man hemma.
Har du alltid haft den lösningen? Eller
Nej.
Har du haft mycket hjärnspöken?
Jag har ofta hjärnspöken, fortfarande. De kan dyka upp. För det är saker som är i min bagage. Det kan vara saker från barndom eller det kan vara saker som jag har varit med om som vuxen. Som sparkar mig i ryggen ofta när jag får en hjärnspöken. Jag hinner inte tänka vad är det som gör att jag ifrågasätter eller känner mig lite irriterad eller automatiskt reagerar utifrån en negativ handling. Men jag vet att jag kan agera för att påverka den.
Mm. Och det har ju du lärt dig.
Det har jag lärt mig med både genom utbildning, terapi och sen med åren också, erfarenhet.
Mm. Hur var det innan då, när du inte hade de verktygen?
Jag var ofta en person som var som en pendulum. Jag svängde från att vara negativ till att vara positiv till att vara stillasittande. Så fort som man knäppte fingrarna, jag var reagerade känslomässigt till omgivning. Ganska ofta när jag tittar på det nu reagerade jag ologiskt. Väldigt emotionell styrd. Väldigt baserad på också prestation. Medveten om vad andra hade för förväntningar av mig och försökte leva upp till andras förväntningar. Och de värderingar jag trodde folk har, oftast nu när jag tittar tillbaka, folk hade inte förväntningar. Mm. Men då tänkte jag ofta, om min mamma vill ha det här, min pappa förväntade det här, mina vänner förväntade sig det här. Och jag gjorde saker utifrån vad andra ville ha. Som gjorde att det var inte nödvändigtvis vad jag vill ha. Konsekvensen blev att jag blev missnöjd. Och igen hamnade i emotionella svängningar. Nu med åldern och erfarenhet och utbildningar så har jag lärt mig att det börjar att avsluta med mig och min egen värdegrund och övertygelse. Inte andras.
Nej, det är ju otroligt ändå fantastiskt att du har kommit dit. För att jag kan tänka mig att det påverkade kanske dig och din hälsa också. Och,
allting är hälsan. För det som jag har lärt mig nu, vi pratar ofta hälsa utifrån den västerländska medicinska grejen av att jag ska ta en botemedel mot symptomer. Men aldrig komma ner i botten av vad är det som gör att jag har en hälsosamt liv. Och hälsosamt liv, det är allting. Det är sömn, det är vatten, det är dagsrytmen, det är din övertygelse, det är din inställning till saker. Och ofta är det en svår sak som låter så enkelt, det är positivt energi.
Mm. Exakt, det låter väldigt enkelt. Mm. Men
det är en komplicerad sak att uppnå.
Ja, verkligen. Ja. För du har ju suttit i jury nu i Let's Dance i
18 år. Ja, det är, vet du, jag måste säga den 18 år.
Ja.
Ingen trodde att jag skulle vara med i början.
Nej, hur kom det sig ens att du blev med?
Ann Wilson gjorde tv-programmet i Danmark. Och så kontaktade hon mig för hon hade hört att de skulle göra det i Sverige.
Mm.
Och tv-kanalen SVT hade tackat nej till Let's Dance.
Mm-hmm.
Så det var ingen tv-kanal som hade fångat upp det. Så jag tillsammans med en vän jobbade med att pusha mot TV4 ett förslag som hamnade hos produktionsbolag Mastiff. Så jag jobbade från 2005 bakom kulisserna som dansdirektör, den jobb som David Watson gör nu. Så innan första säsongen jobbade jag med kastadansare, kläder, musiken, koreografi, förberedde allting.
Men du syntes liksom inte?
Nej, och det var det som jag skulle jobba med.
Ja.
När första programmet började 2006, två veckor innan, som var strax innan jul, så bad de mig att sitta i juryn. Och jag hamnade i juryn, men det var aldrig tänkt från början att jag skulle vara med. Jag skulle jobba bara bakom kulisserna.
Var det ett lätt beslut då?
Nej, en svår beslut. Jag hade tidigare erfarenhet i dansen hur det är för mig när jag står framför på scenen och hade valt mig att vara bakom. Jag brukade säga som danslärare, jag har valt att vara en star maker, inte en star själv.
Ja, det är skillnad.
Det är stor skillnad i både den mentala inställning inom dans, men också en förhållningssätt gentemot dem som jag jobbar med. Så när jag klev framför rutan och började, nu stänger jag av att vara star maker och satsar för att bli star själv. Det var en stor förändring i min personlighet som ändrade.
Ja, och sen också att det gick ju på bästa sändningstid. Och, sen helt plötsligt så är du ju igenkänd överallt. Och folk har åsikter och vill prata och undrar varför du är så hård. Och kanske i vissa fall och vill liksom, ja.
Och i början så var jag inte bara ohård, jag var elak.
Ja.
Jag brydde mig inte om den andra persons känsla. Jag kan säga så här, inte i försvar, men för tidigare. Vi pratade faktiskt nästan 20 år sedan. Vi hade inte gått igenom de samhällsförändringar som vi har gått igenom, som kom både med MeToo och sen pandemi har genomfört en viss konservativt tänka. Så innan dess för nästan 20 år sedan, att vara som jag var i tvn, det fanns alltid en karaktär som var sådär. Det var alltid en Simon Cowell, en elak gubbe som sågade alla vid fotknölen oavsett hur duktig de var.
Ja, men du gick in i en roll.
Jag gick i en roll, men det var också det när man kliver i en roll, det blir för 4 månader per år. Du kan inte stänga av den och på under den 4 månader. Så när 4 månader var över, det var en beteende som jag assimilerade i mig. Så den blev en integrerad del av mig. Innan jag fattade att jag hade hamnat där. Och den gav psykisk påverkan. Det gav förändring i min umgängeskrets. Och en beteendeförändring i mig som jag var omedveten att jag hade låtit ske. Jag blev egentligen den här kändisperson som trodde på min egen profilsbeskrivning.
Gillade du det då? Att vara känd och att folk kände igen dig och att du...
Min ego gillade det. Ego smekande, ego bekräftande. Den yttre person i mig älskade den. Kruxet är att i all den beröm och bekräftelse som man får, den är inte ofta förankrad i sanningen.
Nej.
Den är förankrad i personens upplevelse för att du finns i tvn. Och alla som är med i tvn får den beteende på någon sätt, riktigt mot sig på någon sätt.
Mm.
Och för mig, jag stängde av alla de naturliga mekanismen som ifrågasatt. Allting som sa, men det här är inte hälsosamt, stäng av den. Det här är inte bra för din sociala liv, stäng av den. Det här är inte sanningen, stäng av den. Det här är inte verklighet, stäng av den.
Du var avstängd.
Jag var avstängd från allting som var grundad, gjort nära. Och för det mesta en äkta person, den äkta jag. Jag trodde på den här fasaden och fasaden blev min verklighet.
Ja. Nej, men jag tror att det är lätt att man kan hamna i det.
Väldigt.
Det är nog inte ovanligt. Men är det många du har bett om ursäkt till efteråt?
Att hamna i en situation där du tvungen att titta i spegeln och se dig själv avskalad. All den här fasaden försvinner. Och du står där och säger, okej, det här är den jag är. Men under alla dessa år, de handlingarna jag har gjort är inte de handlingarna jag vill stå för idag. De handlingarna tog med sig en konsekvens av att jag blev känd. Och då var det okej, härifrån och nu, jag har en plattform. Vad jag gör med den plattformen ska jag säga till att det är alltid baserat i en värdegrund som är förankrad i det sanna jag. Inte värdegrund som handlar om se mig, hör mig, bekräfta mig, smeka min ego, gud vad duktig pojke jag är och låt mig försöka bara armbågarna utta mig fram. Det blev tvärtom. Jag har en plattform, jag kan göra något nytta med det här för folk som mig, men också stå för vissa saker i samhället. Det var det första. Den andra var, de här personerna som jag har trampat på vägen. Jag kan gott göra. Jag kan bära om ursäkt. Men att bära om ursäkt är bara ord. Det handlar om handlingar. Det handlar om ett sätt att bete mig mot de personerna. Och visa till dem att den personen som sårade dem är inte där längre. Och den tar tid. Den är ingenting man kan bara stå ögon mot ögon och säga, förlåt,
nej,
det var inte min mening, nu går vi vidare. För den personen har känslor och känslor är sårat. De behöver tid att läka, förstå och inse. Så för de flesta personer som jag krockat med eller var elak mot, med tiden har jag lyckats att bygga broar. Och de som vill inte återbygga broar, har jag förstått också att det handlar inte bara om mig. Det handlar om att de har sin livsresa och jag sårade dem. Men de har andra bekymmer i sitt liv att handskas med än bara en fåfäng person som vill gärna säga förlåt mig.
Mm. Ja, precis. Det är inte så enkelt.
Nej, det är inte. Nej.
För jag upplever ju dig som en väldigt social, utåtriktad, väldigt genuint, liksom, omtänksam person, så som jag har sett dig.
Ja, idag.
Idag, ja. Det känns som att du mår bra. Du är liksom i din peak, kanske, till och med.
Jag tror det som har hänt för mig, min uppfostrande och den personen jag var innan, har jag återkopplat med. Så det finns en värdering och en trygghet i vad jag lärde mig från mina föräldrar, min barndom. För jag kan inte sitta här och säga att det är på grund av mina föräldrar. Jo visst, mina föräldrar, jag krockade när jag kom ur garderoben. Men det gick över. Jag har en hälsosam familjeliv. Jag har en fantastisk barndom, uppfostrande. Jag har trygghet och värdegrunder som jag bär med mig idag. Men bara för den här tillfälliga stunden försvann de. Och idag är jag den person, jag är en förlängning av den personen jag uppfostrade till att vara.
Då måste vi ju gå tillbaka här några år till din uppväxt. Du växte upp utanför Manchester.
Det gjorde jag.
En liten ort.
Ja, Ainsworth. Jag växte upp i Ainsworth. Och det är utanför en stad som heter Barry. På landet. Så det är några små byar som ligger i en kedja till varandra. Det är Ainsworth, det är Affetside och Hawkshaw. Och det är en väldigt vackert område. Det liknar Emmerdale Farm, trakten. Så det är gröna dalar och berger och det är stenhus och små samhällen, massor med bondgårdar, alla känner alla.
Låter ju otroligt. Låter som hem till gård.
Ja, men det är en fantastisk plats att ha växt upp. Men det är också 60-tals England. Så vi pratar om någonting som är en halv cirkel sen. Så stan finns fortfarande, byn finns fortfarande, men de är lite annorlunda idag.
För det var väldigt kyrklig.
Ja. Mina föräldrar, både mina föräldrar var ung när jag föddes. Men de själv har växt upp i kyrkan. Så för oss var det naturligt att kyrkan var två gånger på söndag. Jag sjöng i kyrkkören. Jag gick i scouter som drivs av kyrkan. Jag var i en kyrkskola. Jag började skolan när jag var 4. Slutade kyrkskolan när jag var 16. Så 12 år av mitt liv, måndag till och med fredag, var jag i en skola där prästen och religion, bibelläsning, börjedagen med bön var en naturlig del av min vardag.
Och det har ju, måste ju ha präglat.
Det har präglat, jag säger så här, det har präglat mig på gott och ont. Värderingar och sin på livet och tro. Det har givit mig ett fäste, moraler, etik. Men också ifrågasätta mig själv. Väldigt många av de saker som gjorde att jag sparade ut under vissa tider i livet kom från delvis min religion. Det här att vara en homosexuell man som växer upp kyrkligt. Den konflikten det skapar. Att ha en tro som inte klaffar med min kyrksk tolkning av min läggning. För jag skiljer idag mellan min tro och den organiserade religion som skrivs av människor och människors beslut hur de vill tolka ord in till handling. Så med min präst, när jag var berättad att jag trodde jag var homosexuell, satt mig på en spår av självhat och självförnekelse. Och den kom delvis från den diskussion med min präst och religion. Men det också gav mig väldigt många positiva saker.
Mm. Hur gammal var du när du berättade för prästen?
Jag var mellan 14 och 16. Jag pratade med honom först strax efter jag fyllde 14. Sen pratade jag med honom igen när jag var 16.
Men det, han tog inte det?
Nej, hans grej var att det här är synd mot Gud. Det här ska du inte agera på. Det här är en sjukdom. Om du gifter dig och träffar rätt kvinna, det här kommer att gå över. Tro på Gud, bär. Ja, det trodde jag.
Otroligt förvirrande för dig måste det ha varit.
Men jag är inte ensam.
Nej.
Skillnaden var att jag hade tur av att bli erbjuden jobb i USA. Och den förflytt till USA öppnat mina ögon och gav mig en annan. Hade jag stannat i byn hade jag fortsatt i en liv full av självförnekelser och så småningom självhat som många personer i min generation gjorde.
Mm. Ja, så fruktansvärt. Men det var dansen då som tog dig till USA. Ja. Du började dansa ganska tidigt.
Jag började dansa, jag tror jag tog första steg när jag var 4-5 år gammal. Men det var en hobby. Det är så många barn har dans som en hobby. Min var en hobby. Det var aldrig min dröm eller ambition av att vara en dansare. Det var någonting jag gjorde. Träffade mina polare. Hade roligt med.
Mm.
Sen gjorde jag en grej i London. Var jag och min danspartner och några andra var i London och gjorde en show. För skojs skull. På den show var en kvinna från LA som hade en dansstudio i LA som erbjöd mig möjligheten att flyga över till LA för 6 månader, går i hennes dansstudio och ser om jag tyckte om det. Och det gör jag. Och nästan 10 år senare flyttade jag tillbaka till England. Så 6 månader blev en väldigt lång period.
Ja. Men du var ihop med en tjej då, va?
Mm, jag har varit gift 2 gånger.
Ja, du har varit gift 2 gånger till och med.
Jag gifte mig första gången för att jag trodde det skulle vara min botemedel. Sen kom jag ut. Och när jag väl kom ut så var jag inte nöjd med mig själv. Jag tyckte inte om fortfarande. Hela min kropp skrek att jag var homosexuell. Men min hjärna vill kontrollera det och säga nej, det här är äckligt. Så jag gifte mig igen. Med eftersökande av en annan botemedel. Och det funkade inte. Jag tror jag hittade lugn och ro i mig själv någonstans runt 29-30 år gammal. Men jag var vid 40 innan jag verkligen kunde känna mig att allting med min läggning och min egen identitet var en helhet. Mm. Så min process verkligen började landa mellan 29 och 40 år gammal. De 11 åren kan man säga.
Ja, en lång process.
Det är en lång process. Ja. Och det är en lång process för många. Jag menar, oavsett om du är heterosexuell, homosexuell eller var du befinner dig.
Mm.
Vi alla behöver hitta oss själv.
Ja, precis. Och det tar olika lång tid.
Det som är skillnaden när man är HBTQ, samhällsprogrammering från skolan och resa genom livet förbereder dig för en heterosexuell liv.
Mm.
Så när du väl lär dig att jag är inte heterosexuell, var är mina förebilder? Var är den förberedelse för att vara 2 män eller 2 kvinnor i en relation tillsammans? Det finns inte. Var är den förebild som säger att jag är okej? För allting jag växte upp med, även tv, de homosexuella karaktärerna i tv var väldigt effeminint män eller folk som var i fängelse.
Oh,
det fanns ingen positiva förebilder.
Tänk så mycket som har hänt ändå.
Det är helt annorlunda idag.
Ja, och det är mycket lättare för män och kvinnor att komma ut. Ja.
Men ändå idag så säger man att det fortfarande delar av samhället var det är svårt. Religion fortfarande påverkar väldigt många människor, oavsett religion. Det finns fortfarande en underförståelse av att HBTQ-plus-samhället är inte accepterar. De svenska kyrkan har gjort andra tolkningar av Bibeln idag och står med öppna armar. Mm. Men många andra religioner fortfarande tolkar det som mindre värde och skapar. Så många personer fortfarande lever även i Sverige, trots lagen, i en utsatt situation.
Mm. Ja, faktiskt. Man hoppas ju på att det ändras så småningom det också, faktiskt. Nu ska vi lämna, Let's Dance nu, och vi kanske lämnar lite det här också. För nu, jag måste ju fråga dig, ja, för det första tycker jag det är lite intressant också att du är faktiskt döpt Anthony Spencer.
Det är jag.
Ja.
Jag heter, det finns ingen Tony.
Nej, hur kom Tony?
Det verkligheten är att jag heter Spencer. Min familj, min man, alla hemma, alla som jag umgås med privat, jag är Spencer.
Mm.
Så det är Anthony Spencer Irving är min fullnamn. Men mamma föredrog Spencer efter popgruppen Spencer Davis från början av 60-talet. Så när min pappa gick och registrerade mig så satte han Anthony som min Christian name. För det, då var det, alla måste ha en Christian name. Om du har en mellannamn, det kan vara vad som helst, och sen efternamn. Så jag är döpt Anthony Spencer.
Mm.
Familjer, vänner kallar mig Spencer. Och Tony kom, vi var tre Tony Irving som tävlade och dansade.
Oh.
Anthony Irving. Och jag blev Tony.
Ja. Oh. Men var det så, du som bestämde det eller någon annan?
Nej, det blev bara så.
Det blev,
jag glömde. Men det märkliga är, Tony är bara en keps jag sätter på mig för att dansa eller underhålla.
Mm.
Nu har det blivit en räddning för mig. För det är som att gå upp till kontoret. Du vet, om du jobbar på en butik eller du jobbar någonstans, du kan komma hem, du kan särskilja din arbetsliv från din person. Så är det för mig. Jag kan särskilja mellan arbetare och privat genom att privat, då är jag Spencer.
Så din man säger Spencer?
Min man säger, well, hälften av tiden, han säger, hej du, fixa den.
Ja. Och dina vänner säger Spencer?
Alla kallar mig Spencer.
Ja. Yeah.
Så jag är Spencer, men så Tony är min arbetsnamn. Det är en pseudonym om man vill.
Ja. Ja, ja, det är ju faktiskt den. Det skulle alla ha.
Ja. Det är fantastiskt.
Men jag tänkte också på dina föräldrar. Hur tog de det när du kom ut?
Well, det märkliga är nu, min mamma sa till mig när jag gifte mig första gången att det här behöver du inte göra. Men det registrerade inte. Hon visste att jag hade haft de här funderingarna i livet. Hon visste att jag hade tänkt på det. Så hon var alltid där. Min pappa var min bästa vän. Så vi har en sån rolig barndom med honom. Och jag tror det är det här också att han var 19, mamma var nästan 17 när jag föddes. Så jag har väldigt ung föräldrar. Så jag växte upp när de växte upp egentligen.
Mm.
Vi är varsin sidor av samma generation. Så när jag kom ut och min pappa kunde inte acceptera det. Han var kvar i hela byn och familjens sätt att tänka. Ingen hade ifrågasatt någonting för flera generationer. Man bara gör det som kyrkan sa, som alla gör det. Jargongen var detsamma som det var för 100 år innan. Men de var unga, de lärde sig, de följde förändring i samhället. De blev påverkade av samhällsförändring. Så när jag kom hem från USA, min pappa var totalt annorlunda. Han var en modern man. Han hade erfarenhet, han hade sett saker och ting. Han förstod att jag hade kämpat mot mig själv. Och han stod med öppna armar.
Ah,
så vi har en fantastisk relation idag.
Ja.
Han har varit med mig på Pride Parade i Stockholm och det var gott bredvid mig. Så det är en väldigt härlig relation.
Underbart att ha det stödet.
Yeah.
Och din pappa är ju liv, din mamma är hon...
Både liv.
Ja, båda är.
Både liv.
Ja.
Så ja, min pappa har varit sjuk. Han fått cancer för 10 år sedan. Och sen har han haft hjärtinfarkt. Så han har blivit sjuk fram och tillbaka de senaste 10 åren. Men han är fortfarande i liv och mamma, hon är bara frisk och upp och ja.
Ja, härligt. Ja. Är de hälsa på här ibland?
De brukar spendera sommaren, men efter pappa hade hjärtinfarkt i höstas så har de valt den här sommaren, så kommer de inte över. Så jag ska åka till England och spendera med tid med dem där.
Men du, känner du dig svensk nu efter alla år här?
Och det är så här att mitt hjärta bär alltid den England med mig och jag är alltid britt. Mm. Men jag är svensk. Mm. Så det är som att för många i Sverige kan säga, ja, men jag kommer från Dalarna. Ja, men du är svensk, men du kommer från Dalarna. Dina rötter är från, jag kommer från Gotland, men du är svensk. Mm. Jag raka kommer från England, jag är britt, men jag är svensk. Jag har bott här 30 år. Min sätt att leva, min skatt, min framtid, det är svensk, det är Sverige. Jag har inte avsikt att flytta tillbaka till England. Mitt liv är här. Jag beter mig som alla andra svensk medborgare. Jag är i demokratisk processen. Jag engagerar mig i det svenska samhället. Så på precis samma sätt, jag säger det så här, precis samma sätt som svenskarna har sina rötter i en län eller en stad. Jag är svensk, men jag har mina rötter i England.
Mm. Ja. Nej, men så kan jag också känna som en smålänning.
Ja, men det är det. Du vet, du har din brytning, jag har min brytning. Det är tydligt var vi kommer ifrån.
Precis. Nej, men det är ju faktiskt sant. Jag tänkte komma in lite på hälsa nu. För du kom i kontakt med naturlig hälsa på ett speciellt sätt.
Ja, och det handlar om delvis om min pappa. Ah. Det startade med 3 medlemmar i min familj fått cancer inom 12 månader. Det var min pappa, min syster och min brors fru. Och det var väldigt märkligt situation när det hände inom 12 månader i en och samma familj.
Oj.
Så det var väldigt många diskussioner om vad kan ha skapat den. Det var olika typer av cancer, men ändå livsstil, vad kan vi göra? Och då började vi diskussion, pappa har alltid jobbat med metall och mycket med aluminium. Och då kom vi under diskussionen med det här om aluminium finns i väldigt många saker idag.
Deodorant.
Ja. Och det var det som var just grejen. Som dansare så sprayade jag mig hela tiden. 2-3 gånger per dag sprayade jag mig med deodorant. Och när jag fått veta att på burken så fanns det aluminium i den här produkten, då tog jag ett steg direkt tillbaka och kom, varför gör jag det här? Att svettas är en naturlig reaktion till fysisk ansträngning. Så varför kämpar jag mot kroppens natur? Då träffade jag en man som jobbade på en hälsokedja som heter Hälsokraft.
Mm. Känner vi till?
Daniel Humle heter han. Han jobbade för bolaget då. Och han hjälpte mig komma i kontakt med personer som kunde utbilda mig. Förklara saker, förklara vad kan jag göra, men inte med stora förändringar. Bara små praktiska förändringar som var lätt för mig att ta till mig. Och då kom jag i kontakt med en deodorant från en bolag. Jag hade testat väldigt många som faktiskt fungerade jättebra.
Mm. Och som var naturlig.
Natur och ekologiskt.
Ah.
Och då fastnade jag på det.
Mm. När var detta i tiden? För
2010.
Ja, precis. För det var då det började. Liksom.
Det är 13 år sedan.
Ja. Mm.
Så jag började med enkla saker med att köpa närproducerat. Speciellt när det gällde mat. Det var väldigt enkelt för mig att justera min matvana. Så vad jag satt i mig var de bästa möjliga produkter. Och det gjorde jag innan jag förstod hudens påverkan. För jag har alltid sålt min hud som det här väskar eller påsar som håller allting ihop. Mm. Jag förstod aldrig att det är kroppens största organ. Jag förstod inte vad jag kan göra för att min inre kropp mår bra på grund av vad jag sätter på utsidan.
Vilket många inte förstår, att det går in i kroppen.
Det men det är ingen som förklarar det.
Nej, exakt.
Det är ingen som säger, din hud, din yttre, den skala du har, allt du gör med den påverkar den välmående du har på insidan. Och vice versa, vad man har i magen påverkar huden. Men vad du gör med huden kan påverka allting från hur organen fungerar till också det som chockerade mig, miljön. Om jag sätter på mig kemikalier på huden som absorberas, flyttas runt min kropp och sen jag kissar ut den. Den går direkt ut i naturen och oavsett hur mycket vi försöker rengöra vattnet efteråt, det blir rester kvar, det vet vi nu. Så vad jag sätter på huden är en del i en lång kedja som kan påverka, jag kan ha en miljöpåverkan med vad jag använder på huden. Så det är då jag blev lite chockad över att prata om vi ska ha en bättre miljö. Att prata om vi ska ta hand om naturen. Det börjar inte med att byta min bil till en elbil eller flyga mindre. Jo visst, de är stora saker. Men det börjar med min hud för mig. Det börjar med min mage och min hud. Och så länge som jag ser till att vad jag gör på min hud och vad jag sätter i magen är så naturligt som jag kan, då har jag en väldigt stark miljöpåverkan.
Ja, precis. Det blir ju liksom ringar på vattnet. Ja. Jag läste någonstans att du hade fått, alltså att du fick en uppenbarelse när du testade ett medel mot håravfall och att det sätt, som vi sätter då på hur de går rakt in i kroppen. Ja, det kanske var...
Nej, men grejen var att innan jag hade kommit till den här punkten var jag mådde inte bra psykiskt. Jag var väldigt upp och ner med mina känslor. Och ansikter och kroppen var saker som jag kunde ta kontroll över. När jag kände inte att jag hade kontroll över min välmående. Så jag pumpade i mig olika produkter i ansiktet. Jag gjorde fillers och botox. Och jag gjorde en fettsugning och jag gjorde en hårtransplantation. För de saker kunde jag fixa. Istället för att fixa den grundproblemet jag mådde inte psykiskt eller stabilt bra.
Det var det här liten som make-upen på, eller masken på.
Man tittar i spegeln och säger, det kan jag fixa. Det kan jag fixa. Istället för att säga, mitt liv är katastrof, jag ligger i botten, jag har dåliga bekantskap, jag har inga bra relationer, jag mår dåligt. Istället för att ta tag i de svåra sakerna så tog jag tag i de enkla att fixa yttre skalorna. Men när jag väl förstod också att de saker jag pumpade i mig, de tabletterna jag tog för att försöka vara snygg, det blev så, i allt det här kom i samma veva, det blev så en uppenbarelse för mig att okej, nu måste jag byta spår. Det går inte att bara göra en sak. Jag var tvungen att säga de övertygelser jag har haft, de måste jag jobba och förändra. Så istället för att fortsätta i den spår jag befann mig i, jag klev över till en annan tåg på en annan spår. Och över natt bara ändrade inriktning. Det var svårare att vara med på resan. Det är fortfarande saker jag kan bli bättre på idag. Och är medveten om det. Men det är den spår jag har valt att gå i med livet.
Det gäller ju, för många hoppar ju på olika typer av dieter och mer eller mindre avancerade och jag menar, ganska svåra saker. Yeah. Och då håller det ju ibland inte så länge. Alltså det gäller ju att hitta den där, vad passar mig som jag kan leva hela tiden? Liksom, och,
kruxigt är, vi kan lätt göra snabba åtgärder för en kort period. Vi kan straffa vår själv. Vi kan ta bort choklad och potatis. Och vi kan ta bort kolhydrat. Eller vi kan äta med fett. Eller vi kan gå utan socker och vin. För en tillfällig period. Sen kommer alla dina gamla vanor tillbaka. Så det gäller om att se dig själv som en helhet. vad är det som kommer att grunda mig, ge mig en balans och gör att jag kan fungera i min omgivning och bli glad. Mm. Och de saker som jag kan småjustera som tillåter mig att ha balansen överallt. En små sak i taget istället för allt på en gång för tillfället. Om man gör små saker som du kan bära med dig hela tiden, det är som att omprogrammera dig själv.
Mm. Exakt.
Omprogrammera din beteende, din sätt att tänka.
Ja.
Då har du en annan sätt att leva.
Mm.
Och det kan du göra livet ut.
Mm. Ja, precis. Man får bara tålamod.
Tålamod. Ja,
och små steg. Precis. Och du har ju också, lanserade ju också en, du kom in på hudvård.
Ja. Den var rätt så märklig det egentligen, för i 2011, när jag hade väl kommit in på det här och hade börjat gå ut och handla själv, jag blev fascinerad över att jag som en man kunde inte hitta produkter som tilltalade mig. Hela ekoområdet på den tiden var paketer som var pastellfärgad. Nu, jag som en man kan använda det hemma, men jag är på gym, jag är i dansstudion, jag är på resande fot. Jag har ingen lust egentligen att plocka ut lila, rosa, gula paketeringar med guldfärgad som doftar lavendel och citron. Och, för det blir en påverkan i min omgivning. Jag blir generad av det.
Ja, ja.
Och du vet,
och många med dig säkert.
Ja. Så jag var okej, jag vill ha någonting som tilltalar mig som en man.
Mm.
Sen mängder av produkter. Som en man, vi är programmerad. Soap on a rope. Du har en tvål som hänger i badrummet och du använder det för allt.
Mm.
och så fungerar vi med det.
Ja, dubbeldusch.
Ja, du vet, och det var okej. Då gör jag så här. Jag vill ha produkter som tillverkas i Sverige. Om det tillverkas i Sverige, då har jag fått när haft en bra miljöpåverkan. Då vill jag ha en produkt som ser ut som det är för en kar. Det ska vara enkelt. Då vill jag ha en paketstorlek som jag kan bära med mig. Då vill jag ha dryga ingredienser så jag slipper springa ut och köpa så ofta. Och sen vill det ska vara så naturligt. Och all ingredienser som jag kan ska såsas i Sverige. Det är så enkelt.
Mm.
Och då, så gjorde jag. Jag kontaktade en bolag. Och tog fram först en idé att göra det själv. Och alla skrattade. Vem, Tony Irving och hudvård säger, det gick inte ihop. Det blev inte trovärdigt. Så jag tittade runt omkring på marknad och tog kontakt med en bolag. Som var 30 år i branschen. Alla tickboxer som jag var ute efter finns, men de hade ingen manlig series. Så jag förslog till dem att vi skulle göra det tillsammans. Och så tillsammans med Rosenserien så tog vi fram en hudvårdsserie för män.
Mm.
Men sen blev det också det här att jag tillhör den generationen var Margaret Thatcher i England började där buy British, köpa brittisk. Och jag tänkte, vet du vad, varför kan vi inte göra det i Sverige? Så väldigt, väldigt enkelt. Vad ska produkten heta? Men det är Echo. Och det är svensk.
Mm.
Man behöver inte säga något mer.
Nej.
Så det blev namnet. Sweden Echo.
Ja.
Och det var det som vi byggde upp.
Ja, jättebra namn. Och hur togs det emot då sen? När du...
I början. Ja. Folk, vad håller du på med? Folk tyckte att... Först så tyckte de att Carina tog en jättestor risk av att göra det här tillsammans med mig. Och att jag gav mig in på hudvårdsbranschen. Folk tyckte att jag var helt pucko. Men jag sa, jag ger mig inte in för hudvårdsbranschen. Jag ger mig in på eko, natur, miljöbranschen.
Mm, det som du hade stått
för. Det är en övertygelse och en värdegrund jag vill stå för. Så många andra personer som är profiler som mig själv. Man kan lätt tjäna pengar på att sälja vin. Sätter sitt namn på produkter. Jag har valt inte att göra det. Så jag propagerar, jag säljer inga produkter. Jag har inga vin. Jag har valt bort den sidan av att vara en profil. Och har valt att nischa mig av att jobba enbart med Sweden Eco, ekologiska produkter. Och har gått in i det själv. Mm. Istället för att vara en inköpt ambassadör. Och det är konsekvensen blir att folk tror att jag är lite korkad, att jag inte går för det lättförtjänta pengar med allt annat. Men det här kan jag stå för.
Mm. Och det är ju jätteviktigt att stå för det.
Ja, att stå. Vi står i en tid nu, vi ser det runt omkring, att det är dags att vi tar tag i miljön, för regeringen håller på att tappa det totalt. Så det är upp till varje individ att ta sin samvete.
Precis, många tror ju att nej, men det, jag kan ju, lilla jag gör väl ingen skillnad. Mm. Men det, så är det ju verkligen inte.
Alla personer behöver dra sin strå till stack. Och tillsammans så kan vi se till att det blir rätt.
Mm.
Och en enkelt sätt att dra strå till stacken, det börjar med hälsosamma produkter och naturvänliga produkter.
Vad finns det för produkter i serien idag?
Och i Sweden Eco så har vi gjort allting som är en shampoo, som är också en body wash. Och den har också olja i den, så det är shampoo, balsam och body wash i en. Det finns deodoranten. Det finns en skägg och ansikts- och kroppsolja. Det finns en wash and shave gel. Och sen har vi det klassiska tvål för rakning och en borste. Nu måste jag tänka, det finns vår moisturizer.
Ja.
Alla våra grejer är multifunktionell. Så de är framtagen för att de ska soap on a rope. Så till exempel moisturizern, den är en ansikte, hand, body moisturizer. Väldigt, väldigt dryg. Så det är våra produkter. Men nu startar vi en ny produktlinje i Sweden Eco som är organics. Så vi har Sweden Eco för män och Sweden Eco organics.
Mm.
Vi jobbar mer emot att inte säga manligt och kvinnligt. Och bara ha, för vi har upptäckt att Sweden Eco för män, många kvinnor tycker om att använda den produkten. Så det är mer att vi har en svart märke och en vitt märke just nu. Den vita är organic. Så nu har vi lanserat den deodoranten. Och doften där är lite annorlunda. För i Sweden Eco för män, den är krypnelika sandelträ som ligger i botten för doften. Och i organic så är det citron, apelsin som ligger i botten. Det är väldigt
sprayform också.
Ja. Ah. Ja. Mm. Så det är väldigt doft. Och sen nu kommer vi med lite andra produkter mot slutet av året. Vi har lite lanseringar till hösten och det är rätt så spännande.
Jättespännande. Ja. Och nu, alltså om det var så lite att folk inte var lite misstänksamma först, nu har det väl tagits emot väldigt bra.
Nu har det tagit väldigt bra. Sweden Eco nu är, om jag vågar säga det, en av de främsta hudvårdsserier för män i Sverige. Och i Norden, för vi har vunnit priser och utmärkelser de senaste 3 år. Så det är väldigt bra placerat. Och det fascinerar mig egentligen, för jag jobbar med det, men väldigt få personer nu förstår att jag jobbar med det.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt bra. För min kändiskap har inte utnyttjats som ett sätt att sälja det. Produkten säljer sig själv för den kvalitet den innehåller. Och det är ännu bättre att kunna förvara en tv-profil. Att jag jobbar medveten med en produkt, vad det inte faller eller står på enbart att det är kändisbaserad produkt.
Exakt. Ja, väldigt smart faktiskt. Mm. För du har ju varit då på Let's Dance i så många år. Och jag bara tänker, har du liksom...
Tröttnar
du någon gång?
Vet du, varje år. Det är som nu, Let's Dance är snart över. Jag är trött på Let's Dance.
Ja.
Det blir en väldigt intensiv 4 månader varje år. Det ligger alltid till våren. Så konsekvensen blir egentligen det blir 6 månader. För uppbyggnaden börjar i januari, vi är färdiga i slut på maj. Så det är de första 5 månader och sen rinner det över i juni. Så hälften av varje år går åt att vara Tony Irving Let's Dance. Det är en väldigt hög medialt tid. För jag syns väldigt mycket. Det är ett val jag gör. Det är mitt jobb, men jag väljer den. Men det är väldigt stressigt, intensivt. Och efter 18 år, man sitter där varje år och tänker hur mycket cha-cha-cha kan jag prata om? Hur många andra svenska kändisar vågar stå framför mig?
Ja.
Så det är varje år jag frågar mig själv det här sista året. Men sen kommer jag underfund med jag har valt en livsstil.
Ja.
Jag har valt att stanna kvar i det här jobbet. Jag har valt att ha den plattform. Och det är mitt jobb.
Mm.
Så länge som jag kan hitta ett sätt att göra det på nytt.
Mm.
Så kan jag göra det.
Mm.
Men jag vill inte vara en stale pale male. Jag vill inte vara det här gamla gubbiga man som sitter där. Och blir bara som jag var för 18 år sedan. Så länge som jag kan återskapa delar av min scenbeteende.
Mm.
Så det är färsk varje år. Då stannar jag.
Mm. För i höstas så, för jag tänker du har ju mycket, många saker på din lyra, inte bara Let's Dance, du är på danskryssningar
och allt möjligt. Jag jobbar som underhållare med dans.
Ja, precis.
Så jag jobbar med danskryssningar ut på havet, dansresor, träningsresor, matlagning.
Designa lampor har jag.
Ja, jag designar. Jag gjorde glasögon för en italiensk bolag, så jag gjorde 3 kollektion. Lampor för här i Sverige för markslöjd.
Mm. Det är inte så många som vet, va?
Nej,
nej.
Men det började med att alla de här snygga klänningar man ser tävlingsdansare bära, förr i tiden så designade jag dem.
Ah.
Utifrån behov. För att du vet, dans är en rätt så fattig konst.
Ja.
Så vi lär oss väldigt många saker, för vi har inte råd att köpa dem. Så för många av mina danspartner när jag var yngre, jag designade och sydde alla deras klänningar.
Du sydde dem också?
Jag sydde dem också, ja.
Wow.
Jag satt och fastklistrade alla stenar på klänningar.
Oj.
Hemma. För att annars så idag en klänning kostar mellan 20 och 25 000 kronor. Well, om man kan göra det själv för 5 000 kronor, som en dansare, den 20 000 kronor är bättre på lektioner eller resa till en tävling än det är att det går till en designer för en klänning. Så jag gjorde alltid klänningar och på den sätt så lärde jag mig att jag kan göra det mesta.
Ja, så, du är riktigt all... Vet jag.
Det enda jag behöver göra är gå en kurs.
Ja.
Så det är det som är min grej. Jag går alltid kurser.
Ja.
Så fort som jag hittar en område var jag vill lära mig hur man ska göra naglar, ja men bra, då kan jag gå en kort kurs för att få en förståelse.
Ja.
Hur ska jag göra håruppsättning? Jag går en kurs. Hur ska jag klippa in en mönster? Jag går en kurs.
Nej, men du verkar ju otroligt nyfiken, vill hoppa på nya saker, det du är intresserad av. Att du, men det kan också vara så att det kanske blir för mycket ibland. Jag tänkte på i höstas så drog du tillbaka.
Det gjorde jag. Jag gjorde ett medvetet val i höstas. För jag vill synas mindre. Jag vill jobba mindre. Du vet, jag har en otrolig relation med min man. Och det viktigaste jag har i mitt liv är min relation till min man. Och det nästa är min relation till min familj. Sen kommer mina vänner. Det låter, och sen kommer jobb. Så när jag upplever att mitt jobb och sättet som jag arbetar påverkar min man, min familj och mina vänner, eller mina relationer egentligen, då är det dags att dra tillbaks på jobbet. Det är dags att dra tillbaks. Och jag vet att det kan låta som en lyxsituation att kunna få säga att jag kan jobba mindre. Och det är det. Men jag märker som min man som har en jobb var han blir lätt, det kan mycket stress som kommer med det. Han har också valt att jobba på lite andra sätt och i en annan område än det som han är van med. För att han vill ha mindre ansvar och stress. Så vad jag gjorde i höstas var ett medvetet val av att jag måste hitta en annan årsrytm att jobba, en annan dagsrytm och prioritera min relation till honom.
Hur länge var det den perioden? Var det ett halvår?
Men nu kommer det tillbaka.
Aha.
Så vad jag valde att göra var att se på året som två fas. Jag har första halvåret, andra halvåret. Så vi pratade om det medvetet och jag jobbar intensivt under våren och tidigt sommar. Och sen andra halvåret så jobbar jag 50%.
Jag tycker det låter jättesunt. Ja.
Så det är väldigt bra. Jag tar inte sommarsemester på samma sätt som svenska gör. Jag tar december och januari. De värsta två månaderna året. Men Sverige är så vackert. Så jag ser inte vitsen av varför jag ska åka utomlands på sommaren.
Nej.
När det är bra här.
Så tänker jag
med. Men vintertiden, då vill jag gärna åka någonstans.
Ja, ja det behöver, man behöver det här solen och värmen.
Oh, jo. Bra vitaminer som kommer med solen, så det är viktigt.
Men du, oj, vi har ju pratat jättelänge nu. Och det är så mycket jag vill mer prata om. Men tiden rinner ut här lite. Och jag tänkte avsluta med fem snabba frågor.
Varsågod, det låter roligt. Det är bara kör.
Jag gör alltid det i den här podden. Och ja, men då kör vi. Soluppgång eller solnedgång?
Soluppgång.
Soluppgång.
Oh gud ja. Soluppgången, för då är man fulladdad med energi. Man tar emot energi från solen. Du kommer ha solen med dig hela dagen. Det är positivt. Solnedgången, det är väldigt vackert. Det är väldigt romantiskt. Men då är det dags för mig att gå och lägga mig ändå.
Soluppgången, då har du allt framför dig. Men är du uppe tidigt?
Jag är uppe tidigt. Idag var jag uppe 4:30. Så jag menar, du och jag träffades. Jag var här 10:00 idag. Så jag var upp, jag har gått drygt 8 kilometer, jag har gjort mina morgonövningar, suttit mig i bilen, tagit telefonsamtal på vägen in till Stockholm.
Oj, och vi träffas 10, ja.
Ja, vi träffas 10, ja. Så det älskar jag, det här med morgontiden är produktivt. Alex och jag har en sägning, vi har lärt oss, för vi har varit festnisse båda två. Mm. Men nu säger vi, om det händer efter 10 på kvällen, det är inte så viktigt.
Nej, det är helt sant.
Så morgontiden är en otroligt viktig del av dagen för oss.
Ja, morgonstund har guld i mun, ja. Som vi säger här.
Ja.
Okej, friluftsliv eller stadspuls?
Friluftsliv.
Mm.
Jag har bott i stora städer. Jag har bott i LA, San Francisco, New York, Lisbon, London, Stockholm. Och jag har jobbat i flera. Jag är inte en storstadsmänniska. Jag älskar det här som jag har nu. Jag kliver ur baksidan av min hus och jag ser berg, växter, träd. Jag tar en promenad vid vattnet. Jag hör fåglar. Jag hör träden när de blåser. Du vet när vinden blåser. Den är värd så mycket. När man står i stad och det är stress och det är hussel och det är bussel. Det kan jag ta på tillfälle.
Man blir ganska trött efter
en dag. Jag blir väldigt trött på det. Ja.
Ja.
Så nej. Nej.
Jag är helt med dig där faktiskt. Jag bor också lite utanför stan. Ja. Konditionsträning eller styrketräning?
Båda. Nu, jag vet att du vill ha att jag väljer.
Nej, du får, man får säga båda. Absolut.
Konditionsträningen är A och O för mig. För mina lungor, min hjärta, det pumpar allting runt min kropp.
Och endorfinerna.
Ja. Men styrketräning, den bidrar till att jag kan bli äldre i bra skick. Så jag behöver en för att vara funktionell i min vardag. Och jag behöver den andra för att förbereda för att bli äldre.
Oh.
Så psyketräning är inte för en muskulös, snygg kropp.
Nej.
Det är för att det äldre jag blir, det mer jag vill behålla min styrkenivå.
Mm. Hur ofta tränar du?
Jag tränar varje dag.
Ja.
Så jag har en väldigt, det är en del av min vardag. Jag promenerar Min mål är alltid 10 kilometer per dag. Jag försöker göra det i en svep på morgonen eller två. Ta lite extra på kvällen. Jag går på gym 3 gånger i veckan och har 3 program för 3 olika kroppsdelar. Sen har jag en vana av att träna floorbar och floorbare som det stavas.
Ja.
Och den modellen jag kör är en klassisk ballett, yoga, tai chi kombinationer. Och igen, det är olika grupperingar av övningar, så jag gör dem på morgonen. Och varje tar 30 minuter och sen mår jag bra, det laddar mig med energi. Men det är också sett till att jag behåller min rörlighet.
Har du en bra kropp, höll på att säga. Men har du några krämpor eller efter allt dansande? Och så,
det är ju och du vet, jag har de naturliga som kommer med åldrande. Du vet, min kropp har använts som en verktyg. Så självklart så finns det platser vad det kan göra ont och det är verk. Men de är konsekvensen av en väldigt roligt livsstil med att ha dansat hela livet. Men dansen har också sett till att jag har en annan rörlighetsmönster. Så jag kan ge dig en exempel. Jag gick till läkaren och sa att jag hade ont efter jag bröt min nyckelben. Så jag hade ont i axeln och begränsad rörelsen. Han sa begränsad, du har mer än 90% av personer som kommer här inne. Jag var, ja men just där finns det stopp. Han sa, men du bjär för mycket. Så jag har vissa saker i kroppen. Men jag tränar för att de ska må bra.
Och det är också en enorm tacksamhet man kan känna om, alltså, om man nu, som jag kan känna ut och springa, att jag kan springa, mina ben springer. Liksom, alltså att det,
men vi, du vet, vår kropp är maskiner. Mm. Det låter konstigt att säga det på den sättet. Men jag är en biologisk maskin. Mm. Kroppen är skapad för att bruka på många olika sätt. Och kroppen ska vi bruka. Vi ska bruka det för att springa, att simma, att hoppa, att studsa. Vi ska bruka den för att gå och skratta. Att sitta stilla, inklämd och inte göra något med den, det är slöseri med en fantastisk maskin.
Helt rätt. Det håller jag verkligen med. En sista då, som vi redan varit inne på. Sverige eller England? Man får säga båda då.
Nej, faktiskt, det är inte så svårt. Det är Sverige. Mm. Jag älskar England. Min familj är där. England är en fantastisk land. Men jag har valt Sverige. Jag har inte valt England. England föddes jag till. England är jag uppfostrad i. Men Sverige är ett val jag har gjort för mitt liv. Och när man väljer Sverige så väljer man ett sätt att leva. Man väljer en värdegrund, men också en samhällskoncept. Och det som jag, när jag säger Sverige för mig, det är inte landet, det är samhället. Det är den sättet man är i Sverige mot sina grannar, ansvarstagande. Det är den inställning mot utbildning är i botten för alla och alla människor kan bli precis det som man vill. Var i England, vi har fortfarande en klassamhälle. Så det är vissa saker som jag väljer i Sverige som säger att jag är och kommer alltid att bli britt. Men jag väljer Sverige och jag väljer stanna här.
Mm. Vad fin slutkläm.
Tack så mycket.
Ja, det var jättefint avslut. Då vill jag bara vända mig till lyssnarna och tacka er så mycket för att ni har lyssnat på den här podden med Tony Irving. Och om ni har några synpunkter eller om ni vill tipsa om någon person ni tycker jag ska intervjua, så hör av er till podden@kurera.se. Och tack snälla,
tack
Tony
själv.
Irving, för att du var här idag. Det var otroligt kul att få prata med dig.
Jag är väldigt glad att få vara här.
Ja.
Och att du var så anpassningsbar i mitt
Ja, jag är alltid flexibel. Jag heter då Anna Flodberg och min gäst idag var Tony Irving, och mixar den här podden gör Micke Vedberg. Tack så mycket.
Hej då.